Nu var det alltså så här med Israels folk. De önskade en kung mot Guds vilja. Och vad gör Gud då? Han säger inte, oh nej kära älskade folk, det är jag så god och barmhärtig så det tänker jag aldrig ge er. Det är ju annars den inställning vi många gånger har när vi inte får det slutresultat vi väntar oss av våra böner. Ja, Gud han har censurerat våra böner och han beviljade inte. Vi har den bilden av Gud som sitter i himlen vid ett stort skrivbord, så kommer en massa papper inflytande, folk lämnar in bönelappar hela tiden och Gud sitter med två stämplar. På den ena står det beviljas, på den andra står det avslag, va? Och så hamnar de i olika korgar. Och man kan utläsa Guds vilja bara ur liksom vad som blir slutresultatet av ens bön. Alltså ja, det där funkar inte, ja då vill inte Gud. Det är viktigt att vi ser, det här är inte bibliskt för fem år. Det är inte skvatt bibliskt, nej, just precis. Därför att det du får som svar på bön behöver inte vara ett uttryck för Guds vilja. Ibland är det så här att när du riktigt hett åstundar någonting som Gud tycker att det där är inte bra för dig, lille vän, så kan han visa dig att det där är inte bra genom att ge det du ber om. Har du sett det i Bibeln förut? Den förlorade sonen, han gick till sin far och så sa han, ge mig mitt arv. Och pappan säger inte, oh, men snälla älskade vän, ska du gå ut i världen med alla dess farligheter, alla dess svårigheter, det kommer att gå dåligt för dig. Nej, han säger inte så. Visst, visst, det fixar jag. Här har du, varsågod. Nu kommer ihåg hur det var med Biliam. Biliam är ju en fantastisk djur. Tänk om vi skulle göra en liten paus och titta på Biliam. Fjärde Mosebok 20 någonting, vad blir det? 22 tror jag det är. Fjärde Mosebok. Ja just det, fjärde Mosebok 22. Det var ju så att när Israels folk kom så blev kungen i Moab skrajsen och tänkte att oj oj oj, nu sitter jag risigt till här. Och så fick han en bra idé. För de var ju alltid lite okulta de här gubbarna. Och så fanns det en profet som han tänkte, om jag får honom på min lönelista och får honom till att förbanna Israels folk, så ska det här gå vägen. Och mannen han heter Biliam. Och vi hoppar in i sjunde versen. Så gick nu det äldste i Moab och det äldste i Midjan iväg och hade med sig spådomslön. Och det kom till Biliam och framförde till honom Balaks ord. Och han sa till dem, stanna här över natten så vill jag sedan ge er svar efter vad Herren talar till mig. Då stannade Moabs furstar kvar hos Biliam. Och Gud kom till Biliam och sade, vad är det för män som du har hos dig? Biliam svarade Gud, Balak, Sippors son, kungen i Moab, har sänt till mig detta bud. Se, här är det folk som har dragit ut ur Egypten och det övertäcker marken, så kom nu och förbanna det åt mig. Kanske ska jag då kunna ge mig i strid med det och förjaga det. Då sa Gud till Biliam, du ska inte gå med dem, du ska inte förbanna detta folk, ty det är välsignat. Nå, det kan ju inte missförstås. Tala om klartext. Det var väl ett så väl underbyggt nej som man kunde begära. Då sa Gud till... nej. Då på morgonen när Biliam hade stigit upp sa han alltså till Balaks furstar, gå hem till ert land, ty Herren vill inte tillåta mig att följa med er. Då steg Moabs furstar upp och gick hem till Balak och sa att Biliam vägrade att följa med oss. Men Balak sände ännu en gång iväg furstar, fler och förnämligare än de förra. Och det kom till Biliam och sa till honom, så säger Balak, Sippors son, låt dig inte hindras från att komma till mig. Ty jag vill bevisa dig mycket stor ära och allt vad du begär av mig ska jag göra. Kom nu och förbanna detta folk åt mig. Han höjde gaget. Så enkelt var det. Och nu började det verkligen att kittla i ögonen på Biliam. Och vad gör han då? Då svarade Biliam och sa till Balaks tjänare, om Balak än gav mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock inte överträda Herrens min Guds befallning så att jag gjorde något mot den, vare sig litet eller stort. Så ni kan lika gärna gå hem igen och dra något gammalt över er. Nej, det säger han inte. Han fortsätter, men stanna nu också ni kvar här över natten för att jag må erfara vad Herren ytterligare kan vilja tala till mig. Ja, men det fanns väl inget mer att säga. Ditt tal ska vara nej eller nej och ja och ja. Vad därutöver är av ondo, det finns inget mer att säga. Gud har redan sagt nej. Men Biliam ville ha spådomslönen. Jag ska se om jag inte kan lirka med Gud lite grann. Nu ska vi se om vi kan förhandla om saken. Det kan väl inte vara så ruskigt mycket nej i alla fall. Utan det kanske finns lite utrymme för mitt lilla jag också. Vi får se här. Jag stannar kvar här över natten så ska vi se om jag kan förhandla med Gud. Och Gud kom till Biljan om natten och sa till honom: om dessa män har kommit för att kalla dig, så stig upp och följ med dem, men endast vad jag säger det ska du göra. På morgonen när Biljam hade stigit upp sadlade han alltså sin åsninna och följde glad i hågen med Moabs första. Nu ska det bli grejer här. Haha, jag fick ja i alla fall. Det var väl det jag tänkte. Men då han nu följde med upptändes Guds vrede. Varför fick han ja? Jo, därför att Gud såg den begärelse som fanns i hans hjärta. Och det var detsamma här i första Samuelsboken 8. Det fanns en begärelse i människornas hjärta. Det fanns ingen längtan, ingen hunger och törst efter rättfärdighet. Det fanns en hunger och törst efter att det skulle funka på människornas villkor. Människorna ville ha sin vilja igenom. Och Gud kan låta oss få vår vilja igenom. Han kan ge oss det som är oss till skada för att vi ska lära oss att det är oss till skada. Det kan vara den bästa metoden att uppfostra oss. Så brukar inte vi fostra våra barn, därför att vi har inte den kapaciteten att hela de skador som våra barn ådrar sig. Om vi släpper in dem i medicinskåpet. Om vi ger dem cigaretttändare och en dunk bensin. Eller om vi på annat sätt sätter grejer i händerna på dem så det kan sluta tokigt. Klorex och socker. Krut och dynamit. Andra farliga leksaker. Men Gud kan ge oss det vi önskar oss som är oss till skada, om det är en begärelse i oss som på det sättet kan få dö. Vi kan aldrig utläsa Guds vilja ur det vi får som svar på bön. Det kan vara Guds pedagogik. Det gick i längden bättre för den förlorade sonen än för hemmasonen. Hemmasonen ville också ut och leva loppan. Men han vågade aldrig fråga. Han vågade aldrig begära. Han hade begärelsen kvar. Han levde aldrig ut den. Den fick aldrig chansen att dö. Han bara gick där hemma och var avundsjuk på brorsan. Så det gick bättre för den brodern. Som fick ett bönesvar mot faderns vilja, så att säga. Det är lite knepigt hur det kan fungera ibland. Men så här är det. Bibeln säger att det är så. Det är ju spännande. Nå, vad händer nu? Jo, Samuel säger till folkets äldste att nu kan ni gå hem var och en till sitt. Och så ordnar Gud upp det hela på sitt vis. Det finns en man av Benjamins stam som heter Saul. Och han har två åsnor, vill jag minnas det var, som sprang bort. Och Saul går ut och letar efter dem. Och de hittar inte de här åsnorna. Och till sist så säger tjänaren, som jag sa förra timmen, att vi går till Samuel. Och Saul, han säger först: vem är det? Men så förklarar tjänaren. Och då går de dit. Ja, det kanske inte är så tokigt. Vi får pröva allt. Vi får ta Gud med i beräkningen också. Det gör man ju när man sitter i klistret. Och när de kommer till Saul, fel, till Samuel, så händer märkliga ting. Därför Samuel, han smörjer Saul till kung. Det var ju inte riktigt vad han hade väntat sig, men så blev det i alla fall. Nu kommer vi till första Samuelsboken 10. Saul profeterar nämligen över... Nej, nu blandar jag ihop det. Samuel profeterade över Saul och talade om vad som skulle hända när sedan Saul och hans tjänare gick därifrån hem. För han sa det: åsnorna har kommit hem, så du kan också gå hem. Och på vägen kommer det hända en massa skoja saker. Vi hoppar in i 9:e versen. Medan han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans, det vill säga Sauls sinne, och gav honom ett annat hjärta. Och alla dessa tecken inträffade samma dag. När de kom till Gibea mötte honom där en skara profeter. Då kom Guds ande över honom så att han mitt ibland dem själv fattades av profetisk hänryckning. Då nu alla som förut kände honom fick se honom vara i hänryckning liksom profeterna, sa folket sig emellan: vad har skett med Kis son? Är också Saul en bland profeterna? Men en av männen därifrån svarade och sade: vem är då dessas fader? Härav uppkom ordspråket: är också Saul bland profeterna. Det var inte vad man var van vid. Saul var en känd figur. Han var huvudet högre än allt folket och han var en beundrad man. Namnet Saul betyder den beundrade. Namnet Saul betyder den beundrade. och han var beundrad. Men förvisso var han inte beundrad för sin profetiska hänryckningsskull. Skull. Utan när nu denne i köttet duktige och präktige man plötsligt står bland profeterna och profeterar, så får allt folket som står runt omkring en sannskyldig hjärnskakning. Är också Kis son bland profeterna, säger de. Men det var ett stycke av Guds pedagogik det här igen. För han menade så här: jag har alltid velat ha ett profetiskt ledarskap i folket. Och när jag nu bönhör folket så att säga mot min egen vilja och tillsätter en kung i folket, då ska ingen efteråt kunna komma och säga mig att inte den kungen hade en chans att göra min vilja. Alltså ska jag se till så att han får ett nytt hjärta och en profetisk smörjelse över sin tjänst. Sen så ska vi se om han använder den eller ej. Gjorde han det? Nej, det är första och sista gången det står att Saul profeterade. Så de som var överraskade, de fick rätt. Det blev till och med ett ordspråk av det till sist. Är också Saul bland profeterna. Men det var Guds B-plan så att säga det här. När nu inte Guds A-plan fick förverkligas, så utlöses Guds B-plan. Gud tillsätter en kung men ger honom chansen att fungera som en domare. Nu får vi se om han kommer att ta den chansen. Det gjorde inte Saul. Han tog inte den chansen. Han började regera efter eget huvud. Han tyckte han dög bra till det här. Han skötte krigen och han skötte lite av varje. Och Gud övergav inte Saul för att han regerade efter eget huvud. Utan Gud skickade gång på gång gamle gubben Samuel. Han fick ingen pension i förtiden, gubben inte. Till att söka upp Saul gång på gång för att meddela Guds vilja. Och hela tiden är det typiska detta att jag och Saul, han följer den när han tycker att det är bra och struntar i den när han tycker att han vet bättre. Och till sist måste Gud genom Samuel meddela: du kan inte längre få vara kung. Och Gud skickar Samuel att smörja en annan. David kommer på tronen. Och över David vilar samma typ av smörjelse. Han är profet. Han skriver profetiska lovsånger. Lovsånger som både säger någonting om den samtid som fanns på hans tid, som ärade och prisade Gud så att säga i det nuvarande, men också i det tillkommande. Psalmerna är Messias profetior. Det kanske man inte såg med en gång, men så småningom vaknade det till ett medvetande judafolket. De här psalmerna är profetiska. Och Gud omgav också David med profeter. Natan blev ju skickad flera gånger till David med mycket viktiga budskap från Herren. David följde i stort sett Guds vilja. Och i och med att David utövade ett konungadöme som kom relativt nära det som var Guds modell för ett andligt ledarskap, han vandrade i anden. Just därför kunde Gud i hans samtid upprätta riket, ge seger över fienderna och låta den framgång och den välgång som Gud hade lovat till sitt folk, den kunde han också låta bli synlig. Så när Salomo tar över riket efter David så är det konsoliderat, det är befäst. Och Salomo får också en möjlighet att regera efter Guds sinne. Han får en vishetens nådegåva. Men Salomo åsidosätter den möjligheten. Tvärt emot lagens bud gifter han sig med kvinnor av utländsk börd. och de tar med sig sin avgudadyrkan, och Salomo låter till mig göra helgedomar för avgudadyrkan. Och Gud säger, riket måste splittras. Och vi ser sedan hela tiden hur uppgång och nedgång direkt följer med detta, att försten söker Guds vilja eller struntar i Guds vilja. Och till sist går de båda rikena under. Som jag sa förra timmen, Israel först 722 och Juda senare 586 stormas Jerusalem och jämnas med marken. Den kung som regerade i Jerusalem under belägringstiden, han hette Sidkia. Det betyder Guds rättvisa. I och med detta var kungatiden slut. När folket återkommer från Babylon, Juda och Benjamins stam, så blir det inga kungar längre. Man återgår till ett ledarskap som inte finns särskilt mycket beskrivet i Bibeln. Snarare ett prästerligt ledarskap än det här domarämbetet som vi ser att Gud insatte från början. Så småningom gör ju kungadömet comeback med Herodes och de här gubbarna, men det är ju en annan historia. Nu är det så att det här som vi kan kalla för projekt Saul, det var någonting som Gud inte la ner. Gud gör aldrig några misslyckade grejer. Utan när Gud börjar ett projekt så för han det alltid till seger. Hur vi än trasslar till det för Gud, hur vi än sätter oss till motvärn, när Gud väl har beslutat ett projekt så gör han det alltid till sist på sitt eget lilla vis. Så det här som började med kung Saul, det gör Gud till sist färdigt på sitt vis. Vi går till Apostlagärningarna 9. Och där tycker jag att vi har sån glädje av den nya bibelöversättningen, därför att där möter vi en gubbe som inte längre kallas för Saulus utan för Saul, alltså den hebreiska formen av namnet. Det var precis vad han hette. Han var jud. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Här har du en andlig ledare. Han var en ledare i sitt folk. Han hette Saul. Och precis som den första Saul, konungen på 1100-talet före Kristus, så är denne Saul av Benjamins stam. Det är fascinerande. Han är av Benjamins stam. Och kunde man kalla den första Saul för den beundrade, den önskade, den stöddige, den duktige fixaren? Allt det här ligger i själva namnet Saul. Så kan man med samma rätt tillämpa det namnet på Saul från Tarsus. Det hade blivit lite trassligt. Det hade blivit en massa splittrare i judendomen. Det var det här besväret de hade med den här Jesus från Nazaret och hans anhängare. Men nu hade man kommit på den kyrkopolitiska lösningen. Det hela skulle ordna sig om man bara gav fria händer åt Saul från Tarsus. Han var en stark och duktig kar. Han kunde säkert ordna det här. Så han får fribrev att gripa och fängsla människor. Och han går åstad i mänsklig makt. Du kan aldrig se ett bättre uttryck för vad mänsklig makt ställer till med än det som står om Saul här. Han rasade av mordlust. För så blir det ju, vi vet det. När vi ska åstadkomma det goda med maktens medel, det slutar alltid med att vi får ledare som rasar av mordlust. Du behöver bara åka till Sovjet så ser du vad jag menar. Kommunismen utger sig ju verkligen för att greja fram det goda. Men det är en kötslig väg till det goda. och den slutar alltid med ledare som rasar av modlust. Saul, den beundrade, den duktige, den stöddige. Nå, vi vet ju hur det gick. För här kommer in ett helt nytt moment. Det händer någonting i denne Sauls liv som icke hände i den förstes liv. Och det är omvändelsen. Köttets förkrosselse. Köttets förkrosselse. Det är så oerhört viktigt att vi ser att detta är en grundförutsättning för tjänst överhuvudtaget, men inte minst för ledarskap. Köttets förkrosselse. Och köttets förkrosselse är inte att gå omkring och sucka och säga att jag är så syndig, jag är så usel och jag är så dålig och jag har inget att ha och Gud kan säkert aldrig förlåta mina synder och jag är bara ett jämmerligt elände, ett stackars fattigt ynkligt gelé som inte kan göra någonting. Det är inte förkrosselse. Förkrosselse är att låta sina köttsliga ambitioner få dö i ljuset av Guds makt. Det gör lite ont först. Men ett typiskt uttryck för en förkrossad människa är lovsång. Därför att när köttet krossas kommer anden till sin rätt. Och andens uttrycksmedel är lovsång. Folk som går omkring och släpar sig fram och är så jämmerliga och kan aldrig få bekänt färdigt sina synder och allt det här. De är inte förkrossade. De skulle behöva lite förkrossade så de slutar med det där. Halleluja. Är ni med?
Ja,
då. Ja, inte på människorna. Nej. Möjligtvis på försaglighetens hand. Förkrosselse är ett tillstånd av lovsång och lydnad. Och det är precis det vi ser i Paulus liv. Han går inte omkring och tjötar om att han är så ovärdig och så dålig och så förskräcklig och allt det här. Men han har genomgått en förkrosselse. Och han kan sedan säga saker som vi i regel, som inte har genomgått samma förkrosselse, som vi inte kan med och säga. Vi kan ju titta i första Korintierbrevet 11:1. Paulus, han säger inte ni ska leva som jag lär och inte som jag lever. Det säger inte Paulus. Utan han säger ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. Ni ska leva som jag lever så blir allting okej, säger han. För jag lever som Kristus lever. Det är förkrosselse det. Det är verklig förkrosselse. Och jag bara önskar och längtar att ni alla ska få se vilket ljuvligt tillstånd detta är. Vi har fått lite hjälp av vår fiende till att blanda ihop förkrosselse och fördömelse. Må vi aldrig lura oss till det här. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, för dem som är förkrossade. Och förkrosselsen har med sig så stora löften ifrån Gud. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Han är nära den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Det är inte den som suckar störst, bäst och vackrast. Det är det inte. Men det är den som har övergett sina köttsliga ambitioner. Det är i princip den människa som fortfarande tänker att om bara jag får som jag vill så blir allt bra. Saul, han visste vad han ville. Han rasade av modlust. Men Herren fick leda honom in på andra vägar. Och på detta sättet skapar Gud något helt nytt. Och det vill till det nya förbundets resurser och löften för att detta ledarskap skulle kunna träda fram på nytt. Saul förvandlas från att ha varit en kung, inte en med krona på huvudet och spira i näven och så här, men i alla fall, han utövade ett konungsligt ledarskap, han förvandlas till en som utövar ett domarskap. Plötsligt blir han den maktlöse. Från början är han mannen som omsätter sina visioner med makt. Och om folk sätter sig emot den makten så är det värst för dem själva. Efter detta träder han fram för oss när han åker ut på sina missionsresor som den helt maktlöse. Vi går till Apostlagärningarna 13. Nionde versen. Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Han blev så förvandlad på de här åren som var emellan händelsen på vägen till Damaskus. Därför att förkrosselsen är inte bara ett momentant ögonblick, utan det är någonting som man kan växa i när den invärtes människan blir stark och får börja att dominera vårt liv, så att vi allt mer vandrar i anden och på det sättet allt mer lägger de kötsliga ambitionerna bakom oss. Nå, under den här tiden hade han genomgått en förvandling, och när den förvandlingen är avslutad, han kommer ut på sin första missionsresa, då tycker alla att nu stämmer inte det gamla namnet längre. Nu kan vi inte kalla honom för Saul, den beundrade, idolen, fixaren, den starka och stöddige. Nej, det går inte. Man kallar honom Paulus. Vet du vad det betyder? Det betyder den lille. Halleluja. Vi går nu tillbaka till första Samuelsboken 12. Så ska vi låta Samuel undervisa oss lite grann om hur en ledare efter Guds sinne fungerar. Därför att i det här 12:e kapitlet i första Samuelsboken, där håller Samuel sitt avskedstal. Han går inte i pension sen heller, för han får massa annat att göra under Sauls regentskap. Men han säger i alla fall att nu är det inte jag längre som har ansvaret för hur det går i landet. Jag kommer fortsätta vandra på Guds vägar, men ansvaret är inte mitt. Utan nu ska ni få er kung här. Men när han nu talar till folket om det här, så kommer också Guds vrede över folkets önskan att manifesteras i form av ett kopiöst åskväder. 18 versen. Och Samuel ropade till Herren, och Herren lät det åska och regna den dagen. Då greps allt folket av stor fruktan för Herren och för Samuel. Och allt folket sa till Samuel: be för dina tjänare till Herren din Gud att vi inte må dö, eftersom vi till alla våra andra synder också har lagt ett onda att vi har begärt att få en kung. De sa inte: hjälp, be till Gud att vi slipper den där kungen. Utan bara: be att Gud skonar oss. Det var inte så mycket till omvändelse det här. Det var bara en halv förkrosselse. Men då börjar Samuel att säga att jag ska sköta mitt också i fortsättningen, fastän jag inte har det formella ansvaret i landet. Vi ska se vad han säger. Samuel sa till folket: frukta inte. Visserligen har ni gjort allt detta onda, men vik nu bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av, ty då följer ni tomma avgudar som varken kan hjälpa eller rädda, eftersom det endast är tomhet. Ty Herren skall inte förkasta sitt folk för sitt stora namns skull, eftersom Herren har behagat att göra er till sitt folk. Och så talar han om sig själv: må det också vara fjärran ifrån mig att jag skulle synda så mot Herren att jag upphörde att be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. Där har du ledarskapets två funktioner: förbön och uppenbarelse. Förbön och uppenbarelse. Vi kan jämföra med första Korinthierbrevet 1. För de här två momenten finns i hela Paulus ledarskap: förbön och uppenbarelse. Och i uppenbarelserna innesluter jag också kraftgärningarna. Första Korinthierbrevet 1 och 4. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt slags tal och allt slags kunskap. Paulus nämner i förbigående hur han ber för församlingen. Och vi vet av många andra brev hur han ständigt är i förbön för alla församlingarna där han inte kan vara och där han kan vara. Han ikläder sig ett ledarskap för de församlingar som Herren har låtit honom grunda. Var han än finns på jorden så har han i andevärlden detta ledarskap som han utövar i förbön. 10:e versen. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Där har du undervisningen, uppenbarelsen, där har du det profetiska ämbetet. Han uppenbarar Guds väg. Och han har ingen makt när han gör det. Nu är det emellertid så här att just det första Korinthierbrevet har blivit en bibeltext som väldigt mycket används för att återinföra det konungsliga ledarskapet, det saulska ledarskapet i Guds församling. Vi läser från början i 5:e kapitlet. Man säger att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Men ni är sturska fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut den som gjort sig skyldig till detta. Själv har jag redan, som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande till anden, fällt domen över den skyldige. I vår Herre Jesu namn, när ni och min ande kom samman och vår Herre Jesu Kristi kraft var med oss. En sådan person ska överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag. Ja, säger vi. Det är så slipstenen ska dras. På dem bara. Här låter det ju plötsligt som om det var makt på gång, inte sant? Och väldigt ofta har man läst den här texten och tagit den till ursäkt, kan vi säga, för att utfärda bannbullor, utstötningar, räfst och rättarting av många olika slag. Kyrkohistorien är späckad med exempel. Vi vet det. Det har flutit mycket blod. Många har för Guds skull rasat av mordlust. Och många har blivit mördade. Nu låter det ju onekligen lite komplicerat det här. Men det är inte komplicerat. Det är inte alls någon ursäkt för återinförandet av kyrklig terror. Vi ska skaffa oss en liten ytterligare bild av det här genom att gå tillbaka till Gamla testamentet. Vi ska läsa 3 Mosebok 20. För jag sa förra timmen att i princip fungerade domarämbetet så här, att det fanns ingen maktapparat bakom. Inga fängelser, inga ungdomsvårdsskolor, inga fångvårdsanstalter, inga skyddskonsulenter. Ingenting. Domaren uppenbarade Guds vilja och sedan förutsattes det att människorna skulle vara inställda på att lyda Guds vilja om den bara uppenbarades. Men på några punkter finns det stadgat ett straff. Och vi hittar bland annat en sådan punkt i 3 Mosebok 20. Och då måste vi bekanta oss med principen för straffutmätning. Jag läser från början. Och Herren talade till Mose och sade: du skall också säga till Israels barn: om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Molok, så skall han straffas med döden. Folket i landet ska stena honom, och jag ska vända mitt ansikte mot den mannen och utrota honom ur hans folk, därför att han har gett en av sina avkomlingar åt Molok och därmed orenat min helgedom och ohelgat mitt heliga namn. Om folket i landet ser genom fingrarna med den mannen när han ger en av sina avkomlingar åt Molok så att de inte dödar honom, då ska jag själv vända mitt ansikte mot den mannen och mot hans släkt. Och honom och alla dem som har följt honom och i trolös avfällighet löpt efter Molok ska jag utrota ur deras folk. Vad var Molok för en? Jo, det var Sven Nilsson i Örebro. Han har beskrivit hur det här gick till. Han berättar att Molok var en stor gud av gjutjärn som var ihålig i ryggen. Och där lade man in vedpinnar och eldade tills den här gudabilden blev alldeles röglödande. Och så står den här gudabilden med armarna fram så här. Och i de här rödglödande armarna lägger man spädbarn som offras till denna gud. Hur kunde man komma på en så vansinnig idé? Jo, det var enkelt. Man fick därigenom löfte om rikedom och fruktsamhet. Och det var något man alltid ville ha. Pengar, vet ni. Hur kan inte vi överge våra barn för välståndets skull? Det är andemakter som återkommit många gånger i historien. Nu säger Gud så här. Att det är viktigt att det här inte får fortfara. Den som börjar med denna allvarliga andliga smitta måste utrotas. För det här är ett smittsamt beteende. Människorna är så försvarslösa mot det här. Så att om det inte görs drastiska åtgärder så kommer folket att gå under. Nå, det kan vi förstå. Det kan vi begripa. Då är bara frågan en enda till sist. Vem skall se till att det här blir verkställt? Det är inte domaren. Det är inte någon kriminalvårdsinrättning, utan det är folket. Det är bara folket som kan göra det här. Och det tror jag finns en väldigt enkel tanke bakom det här. Detta är en form av verkställighet som bara kan fungera i ett folk som lyder Guds vilja och vandrar i anden. Därför att det är bara då som folket som helhet kan bli så enigt om att se till att det här blir gjort. Att det verkligen också blir verkställt. Om inte Guds vilja i princip är rådande i folket och någon börjar offra till Moloch, så säger somliga att ja, det där är ju förskräckligt, och andra säger att ja, men vi får inte ta det så, här måste det vara högt i tak och vi måste ge fritt utrymme åt alla att förverkliga sina tankar och idéer, och inte ska väl vi döma någon och allt vad det är. En massa tankar börjar cirkulera fram och tillbaka, människor börjar spekulera istället för att fråga Gud, och hela profettjänsten finns inte längre i funktion i landet, och på det sättet så blir det en villervalla. Enigheten i Guds folk är alltid någonting som bara kan finnas om Guds ande får leda oinskränkt. Det är bara då som folket har den grad av renhet som behövs för att det här ska kunna verkställas. Förstår ni? Folket önskade en kung som dömde och fixade allt det här. Och då behövdes det ingen rättfärdighet i folket. Det var bara kungens sak att göra det här. Men Gud stadgar i några enkla fall att nu måste det skipas en rättvisa. Nu måste det göras någonting. Det måste utlösas en påföljd. Och då är det folket i sin helhet. Och för att detta överhuvudtaget ska kunna gå att genomföra, för att det ska fungera, så behövs det en rättfärdighet, en fungerande rättfärdighet i hela folket. Och det är därför som Jesus säger, när de kommer släpande med den här kvinnan som ertappats med äktenskapsbrott, han säger: den av er som är utan skuld, han kastar första stenen. Rättfärdigheten är en förutsättning för den här processen. Om denna Molochsdyrkan skulle komma in i folket vid ett tillfälle då folket inte vandrade på Guds vägar, då skulle inte det här straffet kunna utmätas. Man skulle aldrig kunna nå det mått av enighet som behövdes. Nu ska vi se. Nu går vi tillbaka till första Korinthierbrevet 5. Så ska vi se att det är precis samma princip som är verksam här också. Det är inte Paulus som säger så här: att jag har beslutat att den här killen ska kastas ut, och mina trogna hantlangare ska också se till att det blir gjort. För jag är pamp i äldstekåren här, och jag vet hur slipstenen ska dras, och jag har gjort det här förr. Nej, nej och åter nej. Utan han förebror folket i församlingen för att inte de har gjort det. Och allt det här, det kommer in i ett större sammanhang i det här brevet, där Paulus hela tiden påtalar splittringen i församlingen. Det börjar han med i första kapitlets 10:e vers, och det fortsätter han med. Hela inledningen till det här brevet, de första 6 kapitlen, handlar i stort sett om splittringen i församlingen. Ni ser, 6:e kapitlet handlar om processer mellan kristna. De processade mot varandra inför världslig domstol. Och splittringen är också ett moment som finns med här. Ni har inte kunnat ta itu med detta som ni skulle, därför att ni är splittrade. Och varför är ni splittrade? Jo, därför att ni är köttsliga. Och ni vandrar inte i anden. Det var inte en fråga om att pastorn inte vandrade i anden, eller att äldstekåren inte vandrade i anden, eller att inte kyrkorådet vandrade i anden, eller kyrkofullmäktige, eller vad vi nu ska kalla dem. Det var folket. Folket, folket, folket. Därför det här är inte en ledarskapsfunktion. Det är folkets funktion. Det är ett uttryck för folkets rättfärdighet, inte för ledarens. Och därför är det viktigt också att se en annan sak. Paulus utövar inte makt över människor, utan han går in i andevärlden och verkställer någonting. Min ande och er ande kommer samman, säger han. Och vi går in i andevärlden och överlämnar den man åt Satan. Kan man göra det? Det är väl inte riktigt fint? Överlämna folk åt Satan. Det är väl inte snällt? Eller är det det? Är det snällt att göra så? Osnällhet stor som Herren ger. För att hans ande skall bli räddad på Herrens dag, står det. Hur fungerar det här? Vi ska återkomma en hel del till det när vi ska ta upp befrielsetjänsten lite senare. Men principen är väldigt enkel. Och det är det här. Att om en människa väljer Satan, då ligger det i Guds intresse att se till så han får Satan på heltid. För det vi önskar oss, det är att kunna välja Satan när vi vill ha honom och slippa honom när vi inte vill ha honom. Jag vill kunna leva i otukt när det passar mig och inte leva i otukt när det passar mig. Men det passar inte Gud. Utan han säger så här: vill du inte slippa leva i otukt hela ditt liv, utan du vill ha otukt lite när det passar dig, då ska jag se till så du får otukt på heltid. Tills du tröttnar på det här. För det är detta alltså, att Gud kan se till att uppfylla våra begärelsers mått för att vi ska tröttna på dem. Nu är vi tillbaka där igen. Halleluja. Så det är vad man gör här. Paulus säger, ni kan inte ha umgängelse med den personen. Men det viktiga man gör där är att man går in i andvärlden och binder honom i hans egen synd tills dess att han vill omvända sig.